Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Regeringens inriktning det är att fatta beslut vid första möjliga tillfälle. Så planerar nu regeringen att fatta beslut om slutförvaret av kärnbränsle den 27 januari.
Jag är otroligt orolig över att man väljer att fatta ett beslut mest för att det är politiskt bekvämt och för att oppositionen är oseriös.
Är Magdalena Andersson nu beredd i dessa tider av elkris att tänka om gällande kärnkraften?
På en bild som nättidningen Nyheter idag publicerat så ser Sveriges nya civilminister Ida Karkiainen ut att göra en hitterhälsning.
Nej, men jag heilar inte och jag har inte... Jag tror att alla som känner mig förstår och vet att jag inte är och har den typen av värderingar.
Arbetsgivare uppmanas att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Den anställda ska också ges möjlighet att hålla avstånd till varandra på möten, i fikarum och omklädningsrum.
Redan efter en vecka på nya jobbet kunde Annika Strandhäll ge besked om när hon ska ge besked. Och Moderaterna försöker pressa fram en ny kärnkraftdebatt. Nya civilministern sa först att sydstatsflaggan i sambons replokal inte var hennes sak. Men efter uppläxning av statsministern bytte hon fot. Och nu ska vi alla hålla avstånd igen, med eller utan vaccin i kroppen. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ja, hej och välkomna till veckopanelen vecka 49. Bara 2 veckor kvar till jul ska det bli en pandemijul igen. Själv så har jag i alla fall behållit en del av min snuva och lite irriterade hals, så det här blir en digital veckopanel. Men panel blir det med de här personerna. Anna Gullberg, reporter på Expressen och vice ordförande i Publicistklubben. Välkommen Anna Gullberg.
Tack.
Torbjörn Hollö, ekonom på LO och återkommande panelist här. Välkommen Torbjörn Hollö.
Tackar så mycket.
Och så Sven Otto Littorin, strategisk rådgivare och före detta moderat arbetsmarknadsminister med mera. Välkommen Sven Otto Littorin.
Tack så mycket.
Har ni lyckats hålla er krya de här snoriga november- och decembertiderna? Hur är det med Anna?
Ja, så där. Det har varit lite svårt. Jag har ju 3 barn hemma också och vi har i olika grader varit förkylda och tvingats testa oss fram och tillbaka. Men vi har ingen corona i alla fall.
Torbjörn?
Nej, jag har också mindre barn så att jag fick hem covid i hemmet. Så att vi var utslagna för några veckor sedan.
Jaha.
Men det var ingen större fara än oss. Vi är fullvaccinerade såklart, men så, vi är vuxna. Men det är ju väldigt utbrett nu bland låg- och mellanstadiebarnen.
Och hälsoläget hos Littorin?
Ja, ingen covid vad jag vet. Eller ja, det är ingen covid. Men däremot alla andra småbarns föräldrars nöjen. Vinterkräksjuka, hosta, liksom förkylningar och sånt där. Men inte så farligt.
En som verkade lite snorig när hon tillträdde som statsminister var Magdalena Andersson. Men den här veckan tycks hon ha repat sig.
Ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att de har vaccinerat sig. Men om du av något skäl inte har vaccinerat dig alls ännu, då är det dags att göra det nu och så fort det överhuvudtaget går.
Vi har sedan tidigare särskilda allmänna råd för ovaccinerade. Men för att motverka en fortsatt ökning rekommenderas nu alla från och med den 8 december alla vuxna att hålla avstånd och undvika trängsel i offentliga miljöer. Om det är möjligt, undvik trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än rusningstrafik eller använda andra färdsätt och använd munskydd om det inte går att undvika trängsel.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell beskrev de nya allmänna råden som redan har trätt i kraft och statsministern anbeföll krampaus gentemot alla som inte säkert vet är fullvaccinerade. Ja, vad säger ni, Sven Otto? Hur mycket bryr sig allmänheten om de nya, något skärpta men ändå tämligen mjuka uppmaningarna som kommer från överheten?
Alltså jag tror både bra och dåligt skulle jag vilja säga. Då åker man tunnelbana eller buss i Stockholm så ser man ju inte några munskydd någonstans. Och det gör man inte här ute i Sörmland där jag bor heller. Men däremot så märker man väl på julbord och sånt där att det börjar bokas av. Och att det blir folk liksom tänker sig för innan man går iväg på stora fester och sådär och aktiviteter. Så att det är nog blandat kompott. Jag tror det finns ju en allmän uttröttning. Vi är snart inne på tredje året med covid-restriktioner. Och det är klart att det ska mycket till för att man liksom ska dra sig ner i skuggan igen på något sätt.
Anna, du som har varit ute och rest i veckan, rättar sig gemene man efter nya råd från regeringen och myndigheterna?
Ja, alltså jag har ju flugit och sett människor blivit avvisade som inte har haft en godkänd mask på sig som har, för att kliva på plan och så. Så att det är ganska strikt, men jag tycker ändå att folk är inte jätteduktiga på att hålla avstånd. De bryr sig inte riktigt på samma sätt som man har gjort tidigare. Jag tror också att det finns någon slags fatig, en total utmattning för att liksom än en gång gå på med de här olika råden. Jag har också noterat att kollektivtrafiken inte heller i någon högre utsträckning har människor som använder sig av munskydd till exempel.
Igår såg jag folk på SVT Nyheter som tydligen inte ens hade märkt att det har kommit nya råd och rekommendationer. Torbjörn, vad säger du om Magdalena Anderssons stipulerade krampaus gentemot de som inte säkert vet vilken vaccinstatus de har?
Ja, just det med kramandet. Ja, men generellt så tycker jag väl att det budskapet från regering och myndighet känns ganska rimligt väl avvägt. Det känns ju som att de här rekommendationerna är ju inte så svåra att följa, tror jag, för gemene man. Och då känns det väldigt ganska balanserade. Jag har ju samma observation när det gäller munskydd som övriga panelister. Jag uppfattar att Sverige gör ju nu som alla andra länder. Vi kör ju med samma instrument. Det är liksom vaccinpass och det är hålla avstånd och sådär. Men just munskyddet verkar vi i Sverige ha fått för oss. Alltså det verkar nästan... Det är den sista resten av Tegnells liksom inledande fas. Liksom att på något sätt vi är lite skeptiska mot det här med munskyddet. Men nu är det väl rätt så vetenskapligt fastlaget att munskydd är ganska effektivt. Det finns ju ett stort antal vetenskapliga studier nu. Så att jag tycker det är alldeles utmärkt att man rekommenderar munskydd. Inte för, egentligen för sin egen skull utan för
men jag, andra jag tyckte skull. Jag såg någonting om att effekten var ungefär 10%. Alltså när ett vaccin är effektivt då är det 60-70% eller mer. Men 10%, om de som har hört den siffran kanske tycker att det där är rätt på marginalen.
Ja, det är väl ganska mycket att minska någonting med 10% är ganska mycket. Dessutom bygger det på vad jag kan förstå en studie där man inte alls har 100% i munskyddsanvändning. Så att jag tror att den 10% bygger kanske på en 50% eller liknande användning av munskydd. Så att vad jag förstår så är det vaccinet naturligtvis, det kommer naturligtvis på plats 1, 2, 3 när det gäller mest effektivt. Men munskydd kommer ganska högt upp.
Ja, det har ju inte kommit en regelrätt rekommendation att arbeta hemifrån igen om möjligt. Men arbetsgivare bör öka möjligheten att arbeta hemifrån. Och så har regeringen presenterat en åtgärdsplan där kommande steg kan innebära betydligt mer kännbara ingrepp. Anna, vad tror du? Hur långt är det till skarpare åtgärder från regeringens sida?
Ja, alltså det beror väl såklart på hur siffrorna ser ut och hur snabbt det ökar och så vidare. Jag tror att man ändå känner sig väldigt jag är väldigt tveksam till att gå för hårt åt där. Det finns som sagt en otrolig trötthet hos människor, och det finns många som tycker att det här är egentligen ingenting som man behöver bry sig om när man är vaccinerad och så. Den där frågan om ens personliga frihet och hur man ska få röra sig och vad man ska göra, den tycker jag dyker upp allt oftare. Den fanns ju inte överhuvudtaget tidigare. Då var det väldigt mycket en fråga om att göra sin plikt och så. Nu har det blivit ifrågasättanden på ett helt annat sätt, uppfattar jag.
Mm. Serveringsställen, alltså restauranger och kaféer, har redan fått instruktion om att minska risken för trängsel, även om det inte är formulerat mer precis än så. Men branschen verkar ju redan ha fått stora skälvan. Aftonbladet och andra rapporterar om att till exempel Värmlandskrögaren Patrik Ekman har fått se 1000 julbordsplatser avbokas på 5 dagar. Intäktsmässigt bortfall på runt 500 000. Sven Otto Littorin, är det en våg av inställda julbord nu, trots att 80% av alla som är 12 år äldre är vaccinerade?
Jo, men det hör man när man pratar med folk och läser nyheter och sådär, att det bokas av rätt ordentligt. Och det är klart att, jag håller med Torbjörn att det här med munskydd verkar inte vara folk tar på så stort allvar. Men just det här att sitta och trängas och stå och flåsa över sillar och skinkrörer och annat, det kanske man ändå känner att man ska undvika. Och det tror jag har att göra med att den här nya mutationen, omikron, verkar ju spridas väldigt, väldigt snabbt. Och än så länge så verkar ju följderna inte vara så besvärliga. Men det är så tidigt så att man kanske tar det säkra för det osäkra och stannar hemma från julbordet i så fall, antar jag.
Finansminister Mikael Damberg avvisade i veckan krav på nya stödpaket till restaurangnäringen. Bland annat i och med att han säger att vi har inte bestämt några restriktioner för julbord. Om man liksom ser till att det inte är trångt så är det okej, säger han. Torbjörn, vad är det rimliga här? Alltså, och är det begripligt att folk avbokar julbord när det faktiskt inte är förbjudet att göra det om man tar hänsyn?
Ja, men det är väl som att säga, det är väldigt rationellt att avboka. Det är klart att det är det tycker jag säger sig själv, att det är en betydande smittrisk att befinna sig i en trång inomhusmiljö med ganska många okända människor dessutom under en längre period. Så det är väl väldigt rationellt att prioritera bort det. Det skulle jag själv också göra. Det är liksom, så viktigt är inte det. Men, och jag tycker naturligtvis synd om både krögarna och de som arbetar i krogbranschen, för det är egentligen den branschen, nästan vi alla andra har jobbat i branscher som har klarat sig ganska bra. Det var ju lite skakigt precis i början i pandemin när industrin fick hade problem, men sen så har jag alla i princip återhämtat sig, förutom just liksom event och krognäringen och då utländsk turismen. Det är där problemen har funnits, och nu kommer de problemet tillbaka där igen. Och det är inte så konstigt, för det är där de största riskerna för smitta finns. Så att det är väldigt rationellt för människor.
Men ska man inte behålla julbordsbokningen eller åtminstone betala för det av solidaritet med branschen helt enkelt? Vi som vill ha restauranger också i framtiden.
Jag vet inte om det åligger dig som individ att liksom betala på någonting som du inte använder, men däremot så tycker jag väl att det är rimligt att man fortsätter göra precis som man har gjort tidigare, att branscher som blev väldigt hårt ansatta på grund av covid behöver ju naturligtvis stöd.
Jag utgår väl ifrån att regeringen överväger det också. Och skulle det här nu bli lite skarpare läge och sjukdomstalen och beläggningen på sjukhusen gå upp och sådär, så kommer säkert regeringen återkomma. Det skulle ju vara väldigt märkligt annars.
Anna, jag noterar på rätt många håll att det finns en opinion som anser att det pågår en utfrysning av människor som inte är vaccinerade. Håller du med om att det är det som sker?
Alltså en utfrysning vet jag väl inte om man ska säga, men det är klart att det finns allmän konsensus är att man ska vara vaccinerad, vilket gör att det blir ett icke-problem för människor någonstans att man ska ha ett vaccinpass. Jag tror inte att folk riktigt kan hålla isär de här olika diskussionerna kring integriteten i att behöva visa upp huruvida man har tagit de här sprutorna eller inte. Och att faktiskt ta dem, för det kan jag ändå tycka är lite så här olika saker egentligen. Jag vaccinerar mig gärna, men jag tycker inte att man ska vara överdriven i sin så att säga iver att folk ska visa upp vad man har tagit för typ av vaccin och så vidare. För det kan lätt komma att bli en fråga där man kommer kräva den typen av saker ganska ofta och onödigt, tänker jag. Jag hör att det snackas om det, men eftersom jag mest befinner mig i väldigt väl vaccinerade kretsar så är det ju inte den typen av kommentarer som jag fångar upp.
Nu går vi in i veckans kanske hetaste inrikespolitiska fråga. Och hur det hela slutar får vi veta om 100 000 år.
Regeringens inriktning det är att fatta beslut vid första möjliga tillfälle. Dessa regeringsbeslut håller nu på att skrivas fram på departementet. Och om inget oplanerat inträffar så planerar nu regeringen att fatta beslut om slutförvaret av kärnbränsle den 27 januari.
Ja, men vilket blir beslutet när det kommer då, undrade en del journalister vid klimat- och miljöminister Annika Strandhälls pressträff i onsdags. Men nej, det får vi veta då i slutet av januari. Men bara det faktum att regeringen nu har en tidtabell för sina beslut om kärnbränsle och slutförvaret i Östhammar är politisk dynamit. I alla fall blev Strandhälls företrädare på posten, miljöpartisten Per Bolund, besviken och orolig.
Jag är otroligt orolig över att man väljer att fatta ett beslut mest för att det är politiskt bekvämt och för att oppositionen är oseriös och sätter tryck. Jag tycker ju att regeringens ansvar är att faktiskt ge en trygghet och säkerhet till människor som faktiskt är oroliga. Det här är ett enormt farligt ämne. Och då är ju risken att det här enormt farliga radioaktiva materialet läcker ut och förstör miljön och också riskerar att förstöra människors hälsa.
Nej, nu går det lite för snabbt, tycker Miljöpartiet och Per Bolund. Sven Otto Littorin, har den socialdemokratiska klimat- och miljöministern höjt tempot för mycket?
Nej, alltså jag tänker så här att den här regeringen har ju på kort tid sedan de tillträdde försökt visa handlingskraft på en lång rad områden. Det handlar om gruvorna, det handlar om Cementa, det handlar om det här området och många till. Det vill säga att man försöker, och det där följer väl också att samhället pekar ut ett datum. Inte för att liksom fatta beslutet nu, för det skulle verka för oseriöst. Men var väldigt tydlig med att visa handlingskraft. Annars hade man inte kallat till pressträff för att berätta att man kommer fatta ett beslut om 1,5 månader. Och jag tycker väl i grunden att det är bra. Inte bara väl, jag tycker det är bra. Det finns många beslut som har väntat på besked under ganska lång tid. Och det här är ett av dem. Så att det är väl alldeles utmärkt att man nu gör just det. Och det tycker jag också visar viljan just att markera skillnaden mot den tidigare regeringen. Det förstår jag att man gör.
Torbjörn Hållö, det framförs ju att det från forskartekniskt håll finns en del frågetecken om de här kopparkapslarna och hur de påverkas när de sätts under tryck. Skulle det vara ett skäl att faktiskt ta det lite lugnare i det här politiska tempot?
Alltså jag uppfattar att den här frågan har tidigare kidnappats av Miljöpartiet, så att det är inte drivet av några forskarresultat, utan det är liksom en intern diskussion mellan S och MP. Och när MP då har lämnat regeringen så kan då S rulla vidare den här processen enligt plan. Så att det, jag tror inte det handlar om några forskningsresultat, utan jag förutsätter att den här frågan rullas i hamn. Och precis som Sven Otto är inne på så finns det väl ytterligare sådana exempel inom helt andra områden där Miljöpartiet som bromsklossen nu inte finns kvar längre.
Men vilken betydelse får det för Sveriges framtid då att regeringen Andersson nu tycks ha släppt den där miljöpartistiska bromsen som du antyder och trycker lite lätt på gaspedalen?
Du tänker på energifrågan eller tänker du på
ja, betydelsen av att nu kommer ett beslut om slutförvar den 27 januari?
Man kan säga väldigt, väldigt mycket om den svenska energipolitiken. Alltså Sverige, jag har grävt lite i frågan. Jag har arrangerat ett seminarium inom verksamhet på LO under hösten kring bland annat energifrågorna. Och det är ju, när man läser på och studerar detta så är det noterbart vilket fantastiskt bra energisystem Sverige har haft. Vi har haft kanske världens bästa energisystem med kärnkraft, vattenkraft, vi har fjärrvärme, välbyggda hus, elnät. Men vi har ju misshandlat det under ganska många år nu. Och jag tror egentligen att i och med att vi har haft så bra system så har vi kunnat misshandla det. Men den tiden är slut nu. Nu måste alla partier agera seriöst och säkra upp elnätet och elproduktionen på bästa möjliga sätt.
Får jag lägga till en sak där? Alltså, om vi lägger ett politiskt raster på den här processen, så jag håller helt med Torbjörn i vad han säger, men det finns ju också politiskt raster. Alltså, regeringsduglighet är ju en av de främsta parametrarna som väljarna avgör vad man ska lägga sin röst på. Och det är klart att oppositionens, ett av deras främsta vapen nu under senare tid har ju varit att den tidigare regeringen framstod som handlingsförlamad på en lång rad områden. Så att jag förstår partistrategiskt och taktiskt att Socialdemokraterna nu gör allt de kan för att markera handlingskraft. Och vinnaren av det är naturligtvis vi andra som ser en massa beslut som kommer här. Och det tycker jag man ska ändå ge dem. Det är bra.
Anna Gullberg, vad säger du om slutförvarsbeskedet?
Ja, nej, men det är ganska svindlande perspektiv. Det är 100 000 år och det är en vecka in på ett nytt jobb. Så att jag tänker så här, att det här är väl... Det är svårt att överblicka vad som händer med de här kopparkapslarna i en sån lång tidsrymd. Men det var väl, så vitt jag förstår, ändå färdigutrett för 2-3 år sedan redan. Så att Bolund hade förmodligen fortsatt att utreda det här i all evighet, eftersom det ändå är en fråga där Miljöpartiet inte skulle komma fram. Och nu finns det ju en gyllene chans för både S och M faktiskt att komma överens i en fråga som man kan ta fram framåt ganska fort. Så det är väl vad som kan hända. Och jag tänker att ett sånt här år så är det väl, ja, nästa år, kommande året, vårt valår i alla fall. Så att visa handlingskraft i såna surdegar tror jag är bra.
Men hade inte Annika Strandhäll kunnat berätta vad beslutet kommer att innebära? Eller finns det på kartan att regeringen kommer säga i januari då: nej, vi säger nej till att anlägga slutförvar på planerad plats utanför Forsmark?
Nej, det finns inte på kartan.
Nej, det finns inte på kartan, men jag tänker att det är väl så här att det är synd att egentligen avfyra alla fyrverkerier vid samma tillfälle. Så skulle jag tänka strategiskt i alla fall, att man kan säga att det här beslutet kommer och är handlingskraftigt, och sen så kan man så att säga använda det med full kraft där i januari.
Handlingskraft, fyrverkerier, det låter som att ni har en slags optiskt perspektiv på vad regeringen gör just här.
Ja. Nej, men jag håller med om det. Jag håller med om det. Det är klart att inte fyra av alla skott på samma gång, men det handlar ju också om att inte framstå som att man är driven av oppositionen att fatta en massa beslut. Så att den kombinationen gör ju att visa handlingskraft genom att säga när beslutet kommer, och sen lite mer seriöst råda själv över hur man presenterar det. Så taktiskt sett för alla rätt.
Det har ju varit ett högt energipolitiskt tonläge i nära ett halvår nu, och rekordhöga elpriser har spett på det här. Och kärnkraftens roll och omfattning i Sveriges energisystem kastas in gång på gång.
På den socialdemokratiska kongressen så stängde Magdalena Andersson dörren för all ny kärnkraft. Det var synd. För Sverige kommer behöva dubbelt så mycket el fram till 2045 som vi använder idag. Den elen ska vara ren, den ska vara stabil och den ska vara billig. Är Magdalena Andersson nu beredd i dessa tider av elkris att tänka om gällande kärnkraften?
Ja, moderatledaren bjöd generöst in den nyvalda statsministern i sin kärnkraftklubb, om man så får säga, vid statsministerns frågestund i veckan. Men Magdalena Andersson var svårlockad.
Det är ju fritt fram att bygga kärnkraft i Sverige. Det är fullt möjligt. Men det verkar inte vara som några privata aktörer tycker att det är lönsamt, och därför inga som gör det. Så ska det bygga kärnkraft, ja, då måste ju i så fall skattebetalarna gå in och tillskjuta medel för detta. Det kan jag konstatera att Moderaterna inte har gjort i sin budget eller den reservation som gick igenom. Då är ju frågan, varför inte då, om det nu är kärnkraft som är lösningen?
Så här låter oftast kärnkraftdebatten 2021. Det blir ett slags pingpong som jag skulle tro att rätt många väljare finner tämligen märklig. Anna Gullberg, varför blir det nästan alltid två monologer istället för en dialog om kärnkraften?
Ja, det är klart. Det är väl i grunden också djupt ideologiska frågor kring kärnkraftens vara eller inte. Och ja, då ser man det här. Och jag tänker att den här frågan som hamnar då kring liksom vad marknaden skulle kunna göra i det här läget kring kärnkraftsfrågan också liksom någonstans kommer in. Men det kan jag tycka blir lite fånigt, för att marknaden kan ju inte göra så himla mycket egentligen åt den här kärnkraftsfrågan. Det är så väldigt många saker som är styrda av en massa parametrar som redan finns där med skatter och tillstånd och annat. Så att komma någon vart där, det är liksom inte en... Det är någon slags kvasimarknad kan man väl säga egentligen, där man egentligen borde säkra den här energin som en fråga för hela landet snarare än någonting som är marknadsstyrt.
Ulf Kristersson, han tog alltså upp det här och tog de höga elpriserna just nu som en slags fond till det, och så för att bjuda in Andersson i kärnkraftsklubben så att säga. Sven-Otto Littorin, var det på allvar att moderatledaren tänkte att på en frågestund i december så skulle vi kanske kunna få regeringspartiet här att byta kärnkraftspolitik?
När de ändå visar handlingskraft i en massa andra områden, menar du? Ja, men det är väl flera olika saker som händer nu samtidigt. Och det ena är ju att det här ekonomiska undret i Norrland som är ju helt fascinerande. Så det är klart att ska det till de här stålverken som man nu planerar åt på Green Steel och Hybrid, det är ju liksom de första stålverk som har byggts i Europa på 100 år eller något i den stilen. Det är ju alldeles fascinerande. Men det kräver ju också extremt mycket el. Och det är klart att kombinationen av den möjligheten med det hot som ligger i de här elpriserna som vi nu har sett de senaste veckorna, och det faktum att EU-kommissionen där ju kommer precis före jul nu med en ny taxonomi där de pratar om att, eller lär prata om att kärnkraft klassificeras som en grön energikälla. Då är liksom landskapet helt förändrat mot vad det var för bara några år sedan.
Men alltså, kan Kristersson ha förväntat sig verkligen att han skulle...
Nej, det är klart han inte kan. Det här är ju politik också. Det är naturligtvis att peka på att regeringen har varit handlingsförlamad i den här frågan också under lång tid. Men däremot så är det ett annat landskap. Jag tänker så här att regeringen sitter ju också på ett annat instrument, och det är ju att man faktiskt har Vattenfall i sin famn. Och Vattenfall är ju en operatör, och det finns ägardirektiv där som man kan styra Vattenfall med. Så att, det är klart att oppositionen kommer fortsätta peka på att regeringen måste lösa energifrågan. Och då kan det inte handla om bara vindsnurror i Stockholms skärgård, utan det måste vara någonting mer för att det här ska vara hållbart.
Torbjörn Hållö, blev du besviken av att Magdalena Andersson inte var mera positiv till att gå in i Kristerssons kärnkraftgemenskap?
Nej, men det är klart att det var väl inte allvarligt ment att i det sammanhanget komma överens om någonting. Men däremot så jag delar ju inte det här motargumentet som man hör. Alltså ofta, inte minst från vänsterpersoner, hör man att det inte är marknadsmässigt. Men grejen är att hela energisystemet är ju liksom samhällsplanerat. Det är inte marknadsmässigt. Alltså, det faktum att det byggs massa vindmöller beror inte bara på att man efterfrågar den typen av energi. Det beror också på elcertifikaten. Alltså, det är väldigt mycket politiskt drivet. Så att jag tycker också att det är en konstig diskussion just från vänsteraktörerna. Eller jag tillhör dem ju. Att jag vill ju att samhället ska ha ett stort inflytande över hur organisera saker och ting. Även energiområdet. Det är en jätteviktig fråga.
Ja, Socialdemokraterna brukar inte vara blyga för att föreslå statliga investeringar och statlig styrning för samhället. Men i det här fallet så är det, om inte marknaden vill, ja då får det vara. Det är ju resonemanget som jag har hört många statsråd säga i stort sett.
Ge den tid till. Det här är en fråga definitivt som jag tror att om det finns politisk vilja att sossar och moderater skulle kunna jobba tillsammans med.
Ja, men som sagt, det här är ju verkligen ett sånt läge där S och M kan hitta en gemensam väg. Men jag tänker, jag har ju varit uppe i norr på reportageresor och sådär, och det är ju det är nästan svårt att föreställa sig de här stora projekten som pågår där uppe i vad man bygger, de stora industrierna som byggs där, men också de enorma behoven av kraft som man har. Jag har varit runt till kraftdammar i Porjus, jag har varit i stora vindkraftverk i Markbygden som är det största och så vidare. Och bara att stå nedanför en sån där snurra får det att svindla lite grann. Man tänker på behoven. Men det här är ju också... En hel del av den här energin är ju, vad ska man säga, den är ju inte stabil. Man kan ju inte räkna med den i alla lägen. Och då blir ju den här frågan om kärnkraften också, den kommer ju verkligen in där som någonting farligt men ändå, ja, på gott och ont beständigt då, men väldigt stabilt och leveranssäkert. Och då tänker jag så här att nu är ju vanligt folk... brukar säga att jag i alla fall ändå träffar vanligt folk varje dag i mitt liv. Och vanligt folk snackar om elpriser och de pratar om hur jäkla dyrt det är med det ena och det andra. De delar memes på Facebook om vad det kostar att duscha och sådana där grejer. Och det är klart att energin då blir, alltså det blir ju en super...
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Om man ska titta det här perspektivet, en vecka, 100 000 år. Ja, men så här, okej, man kan titta ett valår. Så här, ett valår, då är det så här vanliga plånboksfrågor som blir viktiga. Så här, vad kostar saker och ting? Vad kostar det för mig att duscha? Vad kostar det att göra, att värma upp mitt hus som har elvärme och sånt där? Och då blir alla signaler om att någon tar ens energikostnader på allvar är bra signaler. Och den som inte gör det, ja, varför ska jag rösta på den? Det är ju en fråga som man lätt kan byta parti med, tänker jag. För att det spelar faktiskt roll för vanligt folk som jag känner.
Jag håller helt med. Över halva befolkningen har ju dessutom rörliga elpriser. Så att det slår ju liksom verkligen på december- och januari-fakturorna nu, va, från elverken. Så att det är klart att det spelar roll.
Torbjörn, om du skulle säga inte vad du önskar i första hand utan hur du tror att energidebatten kan komma att utvecklas fram till valet, vad tror du då?
Ja, men det finns ett problem för rest, det är ju att alltså deras sida, alltså den rödgröna sidan, de andra partierna där är ju kärnkraftsmotståndare i större eller mindre utsträckning. Det vill säga, detta är en fråga som kanske potentiellt kan binda samman den ganska brokiga koalitionen kring en fråga som inte handlar om migration eller något annat, utan så att jag tror att S är lite mer vinklippta än vad man kanske kan tro kring den frågan, men det är klart att min uppfattning, och jag är ju betongsosse, så att jag är naturligtvis väldigt förtjust i kärnkraft och tycker att det är väldigt bra med säker, driftsäker elsystem. Ja, vi får se vad det slutar.
Sven-Otto, slutord om detta.
Nej, jag håller med Torbjörn. Jag tror att...
Att det är betongsåsar?
Ja, Torbjörn är betongsåsar. Det kan jag hålla med om. Nej, men jag tror så här att det hade varit... Jag tror att om man inte hade behövt titta på någon annan så hade nog sossar och moderater haft det ganska lätt att komma överens i oss den här frågan. Men det är klart att verkligheten är lite mer komplicerad, den politiska verkligheten. Och går man in i ett valår så är det liksom lite andra hänsyn som måste tas. Men långsiktigt hade det varit väldigt bra om Socialdemokraterna och Moderaterna hade kunnat komma överens och gärna ytterligare bredd på långsiktig energiförsörjning. För det har ju varit en av våra starka industrinationsfördelar. Och det vore ju synd om det här undret i Norrland bromsas upp för att det helt enkelt inte finns ström i kablarna. Så att säga.
Det här är veckopanelen från Kvartal.
Hej, det här är Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. Är du en av dem som just nu funderar över de klassiska julfrågorna? Vad ger man till någon som redan har allt? Och ska vuxna människor verkligen fortsätta byta grejer med varann varje år? Vi på Kvartal kanske kan hjälpa dig. Du kan nämligen ge bort journalistik i julklapp till en god vän eller släkting. Så här funkar det. Gå in på kvartal.se och klicka på kampanjen Ge bort kvartal i julklapp. Där kan du sedan skänka ett valfritt belopp till fri och oberoende journalistik. Och när du gjort det får du ett mejl av oss med ett snyggt diplom där du kan skriva in namnet på mottagaren av julklappen. Detta kan du sedan skriva ut, slå in och lägga under granen. Skänker du 400 kronor eller mer i julklappsmottagarens namn, ja då skickar vi dig vår årliga pappersutgåva som är sprängfylld med kvartaltexter av bästa märke. God jul!
Den nya regeringen har ju bara varit installerad i 1,5 vecka. Och det var en hel del nya namn i statsminister Anderssons första regering. Och flera snubblade lite på politiska och mediala bananskal nästan direkt. Och i måndags var det civilministerns tur.
Bilden där civilminister Ida Karkiainen som tonåring ser ut att göra en nazisthälsning fortsätter att väcka uppmärksamhet. Idag kallade statsminister Magdalena Andersson gesten för djupt historielös och ytterst olämplig.
Fast det där är en bild från våran lägenhet och jag sträcker upp min hand och jag hejlar inte. Nej men jag hejlar inte och jag har inte... Jag tror att alla som känner mig förstår och vet att jag inte är och har den typen av värderingar.
Hur tänker du kring den? Den är ju så här omvittnat rasistisk symbol.
Ja, men det får stå för dem. Jag har verkligen ingenting med deras inredning i replokalen att göra och tänker fortsatt inte ha någonting med deras inredning att göra heller.
Först Aktuellt på annons i tisdags och sen Ida Karkiainens egna ord när hon först får se bilden där många tycker sig se en Hitlerhälsning. Och intervjun som är gjord i Haparanda, den gjorde du, Anna Gullberg. Du och en fotograf reste hela vägen till Norrbotten, men då var det väl inte tänkt att en hajlarbild med runt 17 år på nacken skulle hamna i fokus?
Nej, det var väl kanske inte tanken med det här. Vi åkte upp för att göra ett personporträtt på den nya civilministern och hade med oss den här frågan till Haparanda, men var inte heller säkra på vad det skulle ge för typ av svar. Jag hade en bild med mig som jag ville visa för henne och ha en dialog kring. Och det ledde också till en rad andra frågor. Det här är ju den yngsta ministern och en minister som med väldig emfas har sagt att hon saknar lik i garderoben och hon är vit som snö. Exakt så har hon sagt. Och det är ju såklart egentligen bara att be om att någon ska leta efter om det möjligen finns åtminstone ett väldigt litet lik i garderoben eller så. Eller en sydstatsflagga på väggen. Och det var ju vad jag hittade och ville ställa frågor om. Så att den här intervjun som inleddes och var ett samtal om hennes politiska frågor och så avslutades ju med det här som ni hörde nu då. Vilket ju var ganska speciellt.
Det här är ju en videointervju som finns på Expressens hemsida. Det ser ut som att ni befinner er framför någon öppen spis i någon jättemysig hotellfoyer eller något sånt där. Det är extremt mysigt när Ida Karkiainen nästan står på knä och tittar på den här bilden. Och så ser det ut som att hon förväntar sig mysintervju med den nya ministern och så blir det något helt annat. Var det lite bakhållskänsla när du gjorde den här journalistiken?
Alltså, jag vet ju att om jag hade sagt till hennes pressekreterare att jag ville visa upp en
bild där det ser ut som att civilministern gör en Hitlerhälsning, så hade vi inte haft någon intervju idag. Så det är klart att på det sättet så var det ju inte någonting som hon hade möjlighet att förbereda sig på. Det
så kallad gangstring.
Ja, gangstring. Nej, jag tänker att det var...
Alltså det användes i alla fall många år sedan jag på TV4. Om det var en makthavare som inte ställde upp på en planerad intervju, utan då konfronterar man någon när de ändå går ut genom en dörr, rullande kamera, och säger man, vad säger du om den här saken? Titta här, och så vidare. Jag menar, på det viset skulle man kunna säga att du gangstrade.
Ja, men det skulle man väl kunna säga. Men det här var ju inte... Det viktiga för mig var ju inte att det här skulle bli en story som bara handlade om den här Hitlerhälsningen. Och läser man det där porträttet, jag kan ju säga, jag har fått otroligt mycket skit för den här texten. Men från två skilda håll. De ena tycker att jag har gjort en nidbild av henne och försatt henne i en eländig situation genom det jag skrivde. Eller det jag skrev, och andra tycker att ja, men du har varit alldeles för snäll. Du försöker rädda en socialdemokratisk minister genom att säga att hon berättar om hur uppskattad och framgångsrik och bra hon är. För det är ju som sagt ett komplext porträtt det här. Med samtal med hennes mentor Sven-Erik Bucht och så vidare. Så det tycker jag är lite intressant. Men för mig så känns det ganska bra att det kommer den typen av kritik från olika håll, för att jag ville verkligen inte att det här skulle bli en rak nyhet om den här bilden. Hon är väldigt ung på den här bilden. Man måste sätta den i en kontext.
Och det var 15 väl eller 16 år tror hon själv att hon var.
Ja, hon tror att hon är 16. Hon och jag var överens om att hon var 16 år när vi pratade om bilden.
Men vad anser du om det som Ida Karkiainen sa till en början, och som också hennes mentor Sven-Erik Bucht har upprepat, nämligen att bildpubliceringen ingår i ett högerextremt drev?
Ja, alltså jag tänker att det är krishantering, tänker jag, att säga det. För det första så skulle nog inte jag klassa nyheter idag och Chang Frick som en högerextrem sajt, och det var där den publicerades först. Och för det andra så är ju den publicering som Expressen har gjort är ju en noga källkontrollerad och mycket övervägd publicering. Nu måste jag stänga av mitt ljud här. Så. Det är min chef som ringer. och då tänker jag så här att man kanske säger det, men man kan ju inte... Det spelar ju på ett sätt ingen roll om var den här bilden kommer ifrån eller vem som har någonstans rotat upp den, utifrån att det enda som spelar någon roll är hur man journalistiskt behandlar den sen och hur man undersöker den. Därför att det är vad som händer på den här bilden man måste prata om, och det som finns runt om den. Och det får man lov att ha en diskussion om, och som minister så måste man ju faktiskt kunna tåla att en debatt kommer upp angående att man har gjort den här hälsningen på bild.
Torbjörn Holle, du är så vitt jag förstår partikamrat med civilministern. Påverkar det din syn på att man har publicerat den här tonårsbilden på henne?
Nu är inte jag aktiv på det sättet, men jag har väl två funderingar. Det ena är att jag tycker inte att bilden, alltså det skulle jag tycker inte det är två olika historier. Det ena är den här bilden som är tagen när hon är väldigt ung. Jag tycker att man ska få göra rejäla misstag som ungdomar, även kunna ha en politisk karriär. Alltså jag vill inte ha politiska brojler som 15-åringar liksom håller sig i skinnet. Så det är den ena. Men den andra frågan handlar om det här med sydstatsflaggan. För här pratar vi om att hon i närtid, vad jag förstår av rapporteringen, så lever hon med en person som i närtid har draperat sig i en sydstatsflagga. Och det är klart att det inte är hennes ansvar vad en närstående till henne draperar sig. Men jag har ju väldigt svårt, jag skulle aldrig själv kunna tänka mig att leva med någon som associerar sig själv med sydstatsflaggan. Sydstatsflaggan är en ren rasistisk symbol. Så att egentligen tycker jag att sydstatsflaggan är det som är den uppseendeväckande delen av den här historien, tycker jag.
Jag har faktiskt lite svårt att landa i en konklusion. Jag vet inte, jag har inget riktigt klokt att säga om detta, men sagt, jag tycker inte att det är Hitler-hälsning, utan jag tycker det är sydstatsflaggan som är det för mig mest obekväma.
Anna Gullberg.
Ja, alltså det har ju varit många diskussioner kring publiceringen utifrån att ministern inte kan, ska hon som kvinna ansvara för vad hennes man gör för någonting? Det har varit en invändning, en annan att det här var så väldigt länge sedan. Och en tredje, det har också varit ganska mycket cherry picking i det här. Man har tagit en sak och så man lyft upp den och sagt att hur kan ni berätta det här? Men jag tänker att det är också en komplex fråga där man vill se om det är någonting som finns närvarande som ett möjligt problem över tid. Och då får man ju säga att en 16-åring som gör en Hitlerhälsning, ja, det är problematiskt, men vi kan alla göra misstag såklart när vi är unga. Men när man sedan får frågor om den här Hitlerhälsningen, på vilket sätt hanterar man den frågan då som minister? Det är kanske det man ska titta på. Och på samma sätt, hur besvarar man och eventuellt då tar avstånd ifrån en så djupt rasistisk symbol som sydstatsflaggan? Eller är det någonting som bara blir ett problem när den uppmärksammas i media? Det som hände här var ju, som ni hörde på bandet, att hennes initiala reaktion var att det här var en inredningsdetalj i hennes... hon har sett den, hon vet om den, att den hänger där och så. Men det var hans beslut och deras beslut hur de inreder. Och väldigt få människor som jag känner ser den här flaggan idag som en inredningsdetalj. Och då blir ju det i sig ett problem hur man bemöter det. Och hon ändrade ju sig också efter, men först efter att hon hade fått en ganska skarp reprimand av Magdalena Andersson.
Sven Otto Littorin, nu är det din tur. Ska man gräva fram fyllegrejer från alkoholdränkta fester i ungdomen när någon har fått en position i samhället?
Alltså, jag är på Torbjörns linje här. Jag tycker att jag är gammal partisekreterare. Om jag hade varit Thomas Baudin idag så hade jag varit jäkligt bekymrad, kan jag säga. Därför att det är som sagt inte en bild från när hon var 16 år som är det allvarliga, utan det här är ju en person som i 15 år har levt med en sambo som skriver texter om Adolf Hitler och gaskamrar och som har sydstatsflaggor på väggen och sådär. Och det är klart att jag har ingen anledning att tro att civilministern är lagd åt det hållet, men däremot så gör det ju ur ett partitaktiskt synvinkel att hela den här brunsmetningskampanjen som sossarna har försökt peta på Sverigedemokraterna och alla som överhuvudtaget har tittat åt en sverigedemokrat, den förlorar ju all sin kraft. Så att jag skulle vara väldigt bekymrad om jag vore partisekreterare Socialdemokraterna, för att ett starkt vapen har liksom vidits ur händerna på dem. Så att där tycker jag där är problemet. Och sen är krishanteringen lite tafflig, men det kanske man får liksom lära sig av.
En del av krishanteringen från civilministern har varit att säga så här: jag har alltid varit trygg med mina värderingar om alla människors lika värde, stått upp mot rasism. Det där med att man är trygg i sina egna värderingar, hur högt smäller det?
Ja, men alltså då är vi tillbaka lite på det här. Alltså, hur reagerar man när man ser de här symbolerna? Hur reagerar man i krishanteringen initialt? Det är liksom lite problematiskt. Men som sagt, det är partistrategiskt jobbigare än det är personligt jobbigt med en bild som är 15 år, 16 år, 17 år gammal.
Ett annat försvar från Karkiainen har varit att om det var så att den där gesten i köket när hon var 15 eller 16 verkligen var en nazisthälsning, i så fall var det ironiskt med syfte att förlöjliga. En flicka som är 16 och som festar hemma sannolikt med alkohol långt innan politiska poster aktuella och som gör det här förbjudna Heil Hitler-gesten. Den här ironiinramningen nu när det beskrivs i efterhand, är den sannolik, Torbjörn Holle?
Men min position är att jag tycker att man har rätt att göra rejäla misstag som övre tonåring. Så att även oavsett hur det har tillkommit så tycker jag att...
Men beskrivningen efterhand är jag ju inne på.
Nej, det är klart att hon försöker liksom hitta olika sätt att prata runt detta. Men jag är tillbaka till det med sydstatsflaggan. Nu läste du själv upp citat där med att stått upp mot rasism. Att stå upp mot rasism måste ju rimligtvis vara att berätta för sin sambo att då får du ta ner den här rasistiska symbolen, tack. Det är väl ett utmärkt sätt att stå upp mot rasism.
Han hade flaggan på en t-shirt också och den säger hon i intervjuer att hon har bett honom flera gånger att kasta den. Anna?
Ja, nej men så. Jag tror inte att det är någon som tror att civilministern bär på hemliga nazistiska böjelser eller är främlingsfientlig eller något sådant. Det finns ingen som tror. Men däremot så blir det ju lite skevt att just uppfatta henne som någon som tar ställning i de här frågorna. Som hon säger är viktiga både för sig och för partiet när sydstatsflaggan så att säga hänger på väggen. Jag tycker inte att det kanske blir så lätt att köpa det svaret. Så skulle jag tänka.
Det pratas ju mycket om ytterkanter i svensk politik. Det här är ju liksom långt bortom ytterkantspartierna. Långt bortom. Och det gör ju att partitaktiskt, jag är tillbaka på det, partitaktiskt blir det här rätt besvärligt.
Men en del av dem som har kritiserat den här publiceringen och kanske framförallt när Expressen och andra har gjort en väldigt stor sak av det här, de menar att den här bilden är publicerad av Nyheter Idag som i alla fall en sajt som inte är, ska vi säga, stryker etablerade partier medhårs, och det troliga är väl att den som har skickat in bilden inte så att säga gör det för att vara snäll utan vill åstadkomma något slags skada. Då i princip skulle Expressen och SVT och andra ha kunnat låta bli att publicera den vidare, tycker en del av dem som menar att därmed blir man en del av ett drev som möjligen har lite grumlig grund och så vidare. Hade det, Torbjörn, kunnat... Fanns det någon anledning för de stora medierna att inte låtsas om någonting utan låta det här vara en ren Nyheter Idag-grej?
Nej, det tycker jag inte. Men däremot är det viktigt naturligtvis att de etablerade medierna försöker sätta det i ett sammanhang och diskutera och liksom belysa liksom åldern och i vilket sammanhang det här gjordes. Men än en gång tillbaka, jag tycker att det där är dumt gjort, korkat gjort, men fullt hanterbart. Man får göra misstag när man är 16 år. Problemet är som sagt nutid, inte dåtid.
Är det här en sak som blir en skråma, en reva i fasaden, men någonting som man kommer klara? Eller hänger civilministern löst, Sven Otto Littorin?
Nej, det tror jag inte hon gör. Därför att det är ingen som misstänker, som vi hörde Anna säga, det är ingen som misstänker henne för att vara liksom nazist i hemlighet. Absolut inte. Tvärtom har jag hört mycket gott om henne på många håll. Men däremot så tror jag att varje debatt när någon från vänsterhåll försöker brunsmeta Sverigedemokrater eller andra, så kommer det här att återkomma. Då kommer man säga, ja, men vi har ju åtminstone inte skrivit positiva sånger om Adolf Hitler. Alltså, ni förstår. Det, liksom, det kommer att komma tillbaka under hela valåret.
Och Anna Gullberg, till sist, den här intervjun, mötet som du gjorde där i Haparanda, var hur pass stolt är du, kan man säga, över det här journalistiska jobbet?
Ja, men jag är stolt över det jobbet. Därför att jag anser att man ska kunna ansvarskräva statsråd. Till och med politiker på en kommunal nivå ska man kunna göra det. Det har jag gjort under hela min publicistiska gärning. Och det är klart att det här är inte vackert. Men jag försöker inte heller göra det här till en story som handlar om att civilministern är en smygnazist. För titta, här har hon hajlat på bild när hon var ung. Utan läser man intervjun så får man se att det också finns frågor om och om igen om man lyssnar på den. Om du är väldigt ung här, kan det tänka sig att det finns en förklaring och så vidare. Och jag har också försökt att beskriva henne i termer av den värld som hon lever i där i Haparanda. Och också få med väldigt många saker som är väldigt smickrande för henne. på ett sätt som jag tror gör folk kanske lite förvirrade och obekväma när de läser det, därför att man är van vid att det är väldigt hårdvinklade grejer som inte problematiserar saker, där man ändrar är för eller emot. Och det är en typ av journalistik som jag inte gillar. Så att på det sättet så är jag nöjd med det här. Sen är det ju aldrig roligt förstås att vara den som ska komma till någon som är väldigt glad över sitt nya jobb och behöva försätta den personen i ett läge där det roliga plötsligt blir en kris. Jag har ju också ett hjärta.
Anna Gullberg, Torbjörn Hållö och Sven Otto Littorin. Är ni trygga i era värderingar?
Ja, jag är trygg.
Torbjörn?
Ja, det hoppas jag. Nu är en filosofisk fråga, men det hoppas jag.
Ja, jag har faktiskt aldrig hela mitt liv hört en enda människa säga så här. Jag känner mig faktiskt lite otrygg i mina egna värderingar. Hittills har jag aldrig hört det.
Nej.
Det är dags att runda av med veckans person eller veckans ord, om ni har lyckats snoka upp någonting sånt i veckan. Har Sven Otto lyckats med det?
Ja, det har jag, tycker jag. Veckans person för mig är nog Karl-Petter Thorwaldsson. Jag tycker att som ny näringsminister, näringsministrarna brukar ju leva lite undanskymt i debatten. Det finns sällan väldigt stora konflikter som når väldigt många och sådär. Men jag tycker att han har ju rivstartat på ett sätt som är ganska fantastiskt. Och inte bara i så att säga planerad handling, utan också i sätt att uttrycka sig på annat som känns lite ovant och lovande, skulle jag vilja säga. Spännande att se vad det tar vägen.
Tack för det. Och Torbjörn?
Ja, men om Sven Otto hyllar en gammal en ny S-politiker, så kanske jag kan hylla för detta moderatpolitiker som numera är riksbankschef eller vice riksbankschef, nämligen Per Jansson, som i min värld höll ett extremt intressant tal för några dagar sedan där han lyfte fram behovet av att finans- och penningpolitiken behöver koordineras lite mer. Alltså så som man gjorde förr i tiden, fram till för 30 år sedan, så behöver man nu komma tillbaka till det och hjälpa att finanspolitiken ska ta lite större utrymme och penningpolitiken lite mindre. Det är väldigt nördigt, jag inser att det var ett väldigt nördigt val från min sida, men i min värld så var det ett väldigt spännande tal och väldigt intressant tal.
Per Jansson, veckans person.
Per Jansson.
Och Anna?
Veckans person och veckans ord. Veckans person har veckans ord. Jag ska säga Barbara Bergström, och ordet är bullshit.
Ja, den där långintervjun i Dagens Nyheter med paret bakom Internationella Engelska Skolan, den är omtalad bland annat för bilderna som är tagna på Hans och Barbara Bergström.
Ja, men bilderna är ju Alexander Mahmoud som har tagit, som nyligen fick Stora journalistpriset tillsammans med Josefin Sköld och... Nu blev det still i huvudet på mig, Patrik Lundberg, för adoptionsgranskningen som man har gjort för Dagens Nyheter. Men han är ju som sagt också en skicklig fotograf, Alexander. Men man kan nästan inte hjälpa att undra om bilderna ändå inte är lite hämndtagna efter att Barbara har torkat sig. Använt honom som handduk.
Ja,
det är en av många så här oförglömliga detaljer i det här reportaget som har skrivits av Björn af Kleen, som ju är en fantastisk stilist, och det blir ju, ja, men som sagt, har man inte läst det så måste man, men jag tvivlar på att någon har undgått att läsa det här reportaget.
Några har vi kanske inte prenumeration och kan läsa alla låsta artiklar i och för sig, så att det finns förmodligen en publik där som inte har gjort det. Tack så mycket Sven Otto Littorin, före detta moderat partisekreterare och statsråd, idag rådgivare. Anna Gullberg, journalist, numera på Expressen med särskild känsla för den delen av Sverige som är långt från storstäderna. Torbjörn Hållö, anställd som ekonom på Landsorganisationen LO. Varmt tack för idag.
Tack.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Nästa vecka är det Lucia. om inget oförutsett inträffar, höll jag på att säga. Och vi på Kvartal med alla frilansmedarbetare som medverkar har inte slagit av på takten. Den här veckan har vi publicerat 2 matiga artiklar om post-covid av journalisten Hanne Kjöller. De sjuka lider ofta enormt, men vad är det som ligger bakom? Är post-covid en kultursjukdom? Och kan man få post-covid utan att först ha varit sjuk i covid-19? Lägg märke till att artiklarna inte hävdar att symptomen skulle vara påhittade. Läkaren Erik W. Larsson är tillbaka med en text om ett minst sagt laddat ämne. En ny amerikansk bok om bland annat skillnader i intelligenskvot mellan olika etniska grupper. Författaren till den boken, Charles Murray, är djupt kritisk mot det som benämns kritisk rasteori. Erik W. Larsson har intervjuat honom. Och Jörgen Wittfeldt har gjort fredagsintervju den här veckan. Gäst är prästen Ulrika Stigberg som har gjort till sin uppgift att sprida kunskap om porr på nätet och hur den påverkar ungdomar och barn. Prästen och den pornografiska revolutionen i fredagsintervjun. Ja, det finns annat också. Kolla på sajten kvartal.se. Podden Den svenska modellen till exempel. Och Henrik Höjers pärla till artikel Vad gör livet meningsfullt? Hans text svarar faktiskt på den frågan. Åtminstone kan den vara svaret för ganska många av oss. Och han har läst in den också. Nu har jag inget mer att säga än att jag hoppas att ni hänger med oss ända till julveckan. Vi har en veckopanel den veckan också, men den kommer faktiskt redan på torsdagen då. Men nästa vecka är precis som vanligt. Så det finns i alla fall någonting att hålla sig till, en i övrigt skakig tillvaro. Tack för idag. Håll ut, håll avstånd, trängs inte, hosta inte, nys inte, men andas gärna och tänk själv.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej Coop-medlem, vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.